Och det var det ljud och det blev ljud. Titta, det funkades den här söndagen också. Under många söndagar kommer funka. Och det var det ljud och det blev ljud. Ja, gudstjänst med kraft. Jag tror att vi är ganska kraftlösa ibland faktiskt. Om vi håller oss i Sveriges gränser. Jag tror det. Om vi ska vara lite utmanande idag. Kraft är ju lite utmanande. Därför att jag har sagt det någon förut. Jag kommer tillbaka till det ibland. Det är vissa saker som man aldrig kommer ifrån. Om vi tittar i vårt land, i kyrkor, vi kan ta allt ifrån den största högkyrkligheten i Svenska kyrkan till någon karismatisk frikyrka. Vi kan ta allt som finns av kyrklighet som grundar sig på Bibeln. Och så konstaterar ett faktum. Jag läste tidningen Dagen i fredags. Där visade statistiken ifrån, jag tror det var från 1985 fram till 2004. Jag tror det var från 85. Så visar den statistiken i princip för alla rörelser som fanns i Sverige. De hade till och med tagit med Jehovas vittnen, de hade tagit med mormonerna, man hade tagit med Svenska kyrkan och jag tror att den ortodoxa också, har jag hört för mig. Det fanns några som visade på en uppgång. Det var Evangeliska frikyrkan. Så är det vi på rätt håll. Då är vi på väg in i rätt samfund som växer i alla fall. De andra som växte var också Katolska kyrkan hade tillväxt. Men mormonerna hade också tillväxt. De små filurerna. Och Jehovas vittnen, de var inte helt fel. De var ute. Det var tvåsiffrig procentuell ökning där. Så att inom så att säga, de jag skulle rekommendera folk att besöka församlingsmässigt, då var det bara EFK som växte. För att sen var det alltså mormoner och Jehovas vittnen som växte. Och dit skulle jag inte rekommendera folk att söka sig för tron. Sen allt annat som fanns av Svenska kyrkan och allt annat, det var bara rakt ner. Alltihopa i det hela. Och när man tittar på det här så kan man ju konstatera att det här är rörelser, frikyrkorörelser, kyrkorörelser med en jättestor kompetens samlad. Vi har ju, du har Svenska kyrkan och du har EFS som man brukar kalla inomkyrklig rörelse. De har 4-5 års utbildning för att bli präst. Det är ingenting som man gör i en handvändning. Svenska missionskyrkan, de har en 4-årig utbildning. Baptisterna har 4-årig. Inom EFK har du Örebro missionsskola. Det är också en 4-årig. Man kan säkert komplettera vidare med nya studier. Det är en ganska lång och gedigen utbildning må jag säga. Man lägger 4 år och så skaffar man sig goda studieskulder. Och vad händer sen? Ja, det är att församlingarna bara minskar och minskar och minskar. Det är så att ju mer folk läser, ju mindre blir församlingarna. För att ingen ska komma och säga att prästerna har dålig utbildning idag. Kära tid vad de har utbildning. De är mycket välutbildade. Och de flesta i frikyrkan är jättebra utbildade. Och trots all den här enorma kunskapen om Bibeln och kyrkohistoria och teologi, och vi kan blanda in jättemycket, så minskar församlingarna. Annars brukar man ju säga att kunskap är vägen till framgång, är det inte så? Man efterfrågar alltid, vad har du för kunskap? Vad har du för kompetens? Klarar av det här? Och så bedömer man pastorer. Hur många år har du pluggat? Och så går det bara nerför. Nu säger jag inte att studier är fel. Det är bra att ha studier. Man behöver lära sig vad Bibeln undervisar. Hur blir en människa frälst? Det är en jätteviktig undervisning. Vad händer sen? Dopet i vatten, andedopet. Hur lever jag? Vad är synd? Och vad är inte synd? Och vad handlar det om? Det är jätteviktiga bitar att lära sig. Men de bitarna tar inte 4 år att lära sig. Det är viktigt för en pastor att få undervisning i hur fungerar själavård till exempel? Hur möter jag en människa? Det finns områden som vi behöver bli bättre på, helt klart. Men det finns så mycket onödig lära, tror jag, vänner. Och det visar ju statistiken nu. Det har kanske varit lite utmanande det här. Men Guds kraft handlar inte om vem har pluggat mest år på en teologisk högskola. Det är inte där Guds kraft sitter i. Det är inte det som är avgörande för om vi som församling ska växa. Det vill säga, vi som församling kommer inte växa mer om jag som pastor och föreståndare studerar 4 år på en teologisk högskola. Så det hjälper inte. Om äldste Bosse och Bjarne skulle åka på skola i 4 år och studera, så skulle inte församlingen växa mer på grund av det. Inte en chans. En församling, en människa kan bara växa genom Guds kraft. För ibland så tycker vi att vi kan så lite. Vi kan väldigt lite, tycker vi. Men vi har ju ganska bra och god bibelundervisning under veckorna här. Och så har vi våra cellgrupper eller hemgrupper, vad man nu vill kalla dem. Och där får vi en grundundervisning, en baskunskap att växa vidare på. Och det kommer vi hela vägen fram på, de här studierna. Det är precis vad som behövs. Vi behöver inte ägna mängder av år på det här. Men nu ska vi se hur Gud brukar lösa bekymmer när det gäller kraft och evangeliets framgång och församlingens framgång. Det här är så härligt. Gud, han kastar omkull alla ingrodda teologiska individers krav och annat. Det står så här i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 1:8. Egentligen en sån här vers som skulle sitta i ryggmärgen. Där står det att när vi har läst 4 år teologisk högskola, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Nej, så står det inte. Det står så här i Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och yttersta gräns, då tror jag att Sverige inkluderade den. Jag tror att Smedjebacken är inkluderad i jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft. Här har Bibeln fastslagit, hur får vi kraft? Paulus var en mycket lärd man. Vi tar ofta upp honom som exempel. Han var uppfödd i den judiska läran. Han var en farisé. Han kunde allt som han skulle. Han var, skulle säga, en överguckemål kunskap. Men han tyckte att allt det här var värdelöst om inte Guds kraft fick verka genom honom. Det var det som var hans kraft. Inte att han hade sin barnsben växt upp vid fötterna på fariserna. Utan hans kraft var den helige ande. Kraft, vet ni vad det är? Det är kärnan i allting. Har ni någon gång försökt att stoppa in dammsugan i vägguttaget där det inte finns någon ström? Då blir det att suga själv. Det händer inte mycket. Har ni försökt att stoppa in strykjärnet i vägguttaget när det inte finns någon ström? Det har inte blivit någon mycket strykning på de kläderna i alla fall. Har ni försökt att dra mer med bilen än vad det finns ork i motorn till? Ja, det går ju inte. Kraften är kärnan till vad som händer. Nu är det så att en människa orkar ju inte heller hur mycket som helst, så är det ju. Varken fysiskt eller psykiskt. Det vet vi, var en till mans, hur det är. Men idag, 2005, så har ju det här berömda ordet som vi brukar kalla för utmattningsdepression inträffat. För att vi lever uppenbarligen på ett sånt sätt att en dag så är det många människor som tar slut, både fysiskt och psykiskt. En dag kommer man inte ur sängen längre. Det är kört. Så kanske det tar 1 år, 2 år, 3 år innan man är tillbaks på sin arbetsplats igen. Och jag tror att där är vi lite ovisa ibland. För att alla människor behöver någon form av vila ibland. Det tror jag. Det är få människor som bara kan arbeta och arbeta och arbeta hela tiden. Även om man inte hade utmattningsdepression på 1800-talet när man arbetade 14 timmar, 6 dagar i veckan i gruvorna. Det är klart, det slet på kroppen och man dog i förtid för att man slet ut den. Det var det, och det var inte så vist det heller. Men vi är lite olika var och en, hur mycket vila vi behöver. Men tidvis så behöver vi vila, så är det. Ingen kan gå 100% jämnt. Men det finns ett undantag, vänner. Det är vi som kristna. Därför att vi tycks vara de enda som är i behov av ständig vila. När man lyssnar lite, nu talar jag lite generellt hur signalerna går över när man lyssnar in vårt land och kyrkor idag. Det är för att om man lyssnar på kyrkornas, ska vi kalla det reklam idag, vad slår kyrkan på för att locka folk? Stillhet och meditation. Det är 2 säljande koncept av den här i kyrkan. Stillhet och meditation. Kom och var stilla här. Kom och njut av stillheten. Och så slår man på meditationen. Ja, ibland så kan man ju behöva åka bort. Ibland kanske bara få vila. Det är alldeles rätt. Men det här verkar vara det enda som kyrkan har att locka med snart. Vila. Kraftlöshet. Men det finns en intressant sak. Åtminstone om man tittar i frikyrkorna på det här. Då finns något jätteintressant att se. Och det är att de som är i mest behov av vila. Det vill säga de som är mest aktiva. Det kan vara pastorer, barnarbetare, körledare. Och lite andra runt omkring. De pålyser sällan stillhetsgudstjänst eller meditation. För de har oftast inte tid att åka iväg på något sånt här. För att de är så fullt uppe i det här. Men de som ropar mest efter det här, vet ni vad det är? Jag brukar kalla dem för navelskådarna. Ni vet, det finns ju fågelskådare. De tittar på fåglar. Navelskådare, det är de där som böjer sig ner. Och så tittar de på sig själv i naveln. Har du aldrig tittat dig själv i naveln någon gång? Det är sådana här, det är navelskådare. Det är människor som bara tittar på sig själv. Där har jag upplevt att väldigt många sådana säger, nu måste vi ha lugn och ro och vi måste ha stillhet här. Liksom vi måste ha meditationsveckor och lite sånt här. Och så måste vara sinnesrogudstjänster. Men det intressanta, vet ni vad det är? Att oftast, inte alltid, men väldigt ofta, så är det här människor som gör minst. Det är en sån här liten iakttagelse jag gjort ibland. Att de som ropar mest efter lugn och ro, det är de som gör minst. De som gör mest, som skulle behöva lugn och ro, det är sällan de pratar om det. Mm. Det här är lite intressanta saker faktiskt att titta på. Men om vi nu lägger bort den åt sidan lite, så finns en intressant sak till att se. Ett sånt där, jag brukar kalla det ett litet problem. Det är att i Sverige så har vi fastnat lite var och en till mans ibland i kristendom i svagheten. För att ofta så talar man just om det här med svagheten. Man talar om stillheten, sinnesron och meditationen. Hela det här väldigt ofta. När hörde ni sist någon i någon kyrka stå upp och säga att Guds mäktiga kraft ska verka här så att det både dånar och brakar omkring oss? Den kyrkan får ni nog leta efter. Den får man verkligen leta efter idag i Sverige. När predikanten, pastorn, prästen, evangelisten, vad vi nu kallar det, säger att det här är en mäktig församling. Och vi som Jesu vittnen, vi ska gå omkring så det bara dånar och brakar. Både i kyrkan och ute i bygden. Vad stod det? Vi repeterar orden i Apostlagärningarna 1:8. När den helige ande kommer över er ska ni få svaghet och inte göra någonting mer. Nej, det står ju. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi får kraft av den helige ande för att bli ett Jesu vittne, vänner. Vi får kraft för att bli Jesu lärjunge. Vi får inte kraft av den helige ande för att skapa interna trivselträffar. För det är faktiskt svensk kyrka duktig på. Interna trivselträffar. Det kan jag lova er. Men inte därför vi har fått kraft. Vi har fått kraft för att nå ut till de förlorade människorna. Att nå dem. Det är så det säger. Apostlagärningarna 1:8. Att bli Jesu vittne. Ända till jordens yttersta gräns. Det är den kraften vi har fått. Det är därför vi har fått kraft. Att nå dem. Kristendom är utåtriktad verksamhet. Och den ska synas och den ska höras. Allting annat är helt fel. Så är det bara, så säger Bibeln. Eftersom Jesus säger att när vi får den helige ande så ska vi bli vittnen. Har ni någon sett ett vittne som varken syns eller hörs? Det blir väldigt svårt i en rättegång att höra ett vittne som varken syns, hörs i någon form, varken en bandad version eller på sig eller någon annan version. Ett vittne syns och hörs. Ett vittne berättar ju att vad som har hänt. Om jag då är ett Jesu vittne så kan jag säga att jag har blivit frälst. Och det här var det bästa som hände mig. De här sopplunchen som vi har till exempel på fredagarna, som ett exempel för missbrukare. det är ju att visa Jesu kärlek till människor som egentligen ingen annan nästan vill ta i. Möter man dem ibland, kanske man tittar på dem och så byter man trottoar. Eller så när man ser dem på parkbänken framåt 12-snåret, när de har hunnit tömma i sig en del av innehållet, så kanske man har någon kommentar över dem. Och kommentaren kanske inte var: vad trevliga de där människorna är, härligt, de där ska vi bjuda hem en dag. När vi bjuder hit dem hit, så visar vi Jesu kärlek genom att säga: välkomna hit, här finns det mat. Nu räcker det inte med mat. Då som William Booth sa: det behövs soppa, tvål och frälsning. De här behöver också bli frälsta. Det räcker inte med att bara ge dem mat. Sången på lördag utanför Konsum, det är också sån här utåtriktad verksamhet. Om vi nu ska kalla ordet verksamhet. Det är utåtriktad evangelisation. Att stå och sjunga om Jesus för människor som kommer förbi. Vill de inte höra, det är klart att då kan de sätta fingrarna i öron, så kan de ju gå förbi. Men jag har inte sett någon som har gjort det hittills i alla fall. Det är en kraftsatsning utåt. Sen är det viktigt att också vara vis och känna: hur mycket kraft har vi som människor, fysiskt och psykiskt? Det är ju så att man orkar inte 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Men ju fler vi blir, ju mer kan man göra. Så är det i församlingen. Ju fler som kommer till tro, ju fler som kommer med, ju mer kan vi växa. Så är det. Det är en ganska enkel logik. Så därför är det helt rätt. Nu kommer ett reportage i tidningen om våra soppluncher. Det är alldeles rätt. Vi ska vara stolta över att vi hjälper de här människorna. Och vi ska inte vara så oödmjuka att vi känner: mig inte ska någon skriva om det här. Det är alldeles rätt. Det här ska synas och det här ska höras. Att vi hjälper människor. Jag hoppas att det finns lite mer insomnade individer som tänker att: ja, men vi vill också ordna soppluncher. Det finns i alla fall 6 dagar till i veckan. Och 5 av de dagarna behöver de också mat. De finns ute de andra 5 dagarna. Söndagarna kanske man inte ser dem så mycket. Att sjunga på torget. Egentligen borde alla kristna ställas upp och sjunga på torget. Att få ut evangeliet. Sen kan sången variera. Och vittnesbörden variera. För att det når olika former av människor. Men det, vänner, det är en form av kraftevangelisation. Att nå ut med evangeliet. Det är där vi har fått den helige ande till. Att möta missbrukarna här. Att sjunga på torget. Sen får vi se vad Herren leder oss till mer för uppgifter. Det kommer med tiden. För att, nu ska vi se. Apostelns uppdrag i Romarbrevet 15. Det blir mycket kraft idag. Är det mer än jag som känner lite kraft idag? Jag har lite sådana dextrosolarna som man känner sig lite kraftlös. Nu ska vi se. Romarbrevet 15. Och från vers 17. Romarbrevet 15. Och där är just rubriken apostelns uppdrag. Då säger han så här: det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. För att hedningarna ska föras till lydnad. Genom ord och gärning. Genom kraften i tecknen och under. Genom andens kraft. Och så berättar han vidare hur han åkte omkring överallt. Och predikat Krist evangelium. Apostelns uppdrag: att förkunna budskapet om Jesus och att föra hedningarna till lydnad, det vill säga människor som inte tror på Jesus, genom kraften i tecknen och under, genom andens kraft. Vi går fram till Andra Timoteusbrevet, 1 kapitlet. Paulus, han skriver till Timoteus. Då står det så här ifrån vers 6: därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Tydligen hade Timoteus tappat lite av gnistan här. Kanske hade han blivit trött. Kanske hade det varit mycket strid runt omkring. Men här så säger Paulus åt honom igen att låt den här gåvan som du har fått, låt den få flamma upp igen. Har ni tänkt på ordet att flamma upp igen? Ni vet, man häller lite bensin på elden, då flammar det upp. Nu var det inte något hastigt som sen skulle slockna, utan den skulle fortsätta. Men det skulle synas. Och sen fortsätter Paulus med att uppmuntra Timoteus och berätta om hur underbar Guds ande är. Hur underbar den heliga ande är. Och vilken kraft det finns där. Därför att för nästan 2000 år sedan, när Paulus och Timoteus levde tillsammans och fanns, så kunde det vara ganska tufft att vara kristen. 2000 år senare, någonstans 2005, så kan det faktiskt vara lika tufft att vara kristen, var man än befinner sig på jorden. I vissa länder är det tuffare, och det kan vara mindre tufft i andra. Och här behövs också kraften. Därför att Jesus, han undervisar vid flera tillfällen om vilka bekymmer och svårigheter som vi som kristna kommer att få möta. Det här vore ju ganska skönt om man bara kunde få riva ut de här sidorna och tänka, nej, nu får det vara slut på bekymmer och elände, och nu blir det bara glada dagar. Nu är det som att gå på tivoli varje dag. Men det är inte det Jesus han säger. Han säger att ni kommer få bekymmer, ni kommer att möta olika problem och strider. Och sen så varnar också Bibeln för vilka strider vi inte ska hålla på med. Men Jesus han säger, var inte rädda, säger han till oss. Och han säger, jag är med er alla dagar. Tänk vad härligt att först berätta Jesus, vad kommer vi att få möta? Sen säger han åt oss att vi ska inte vara rädda. Och han säger åt oss att han ska med oss alla dagar. Vi fortsätter i andra Timoteus. Och så går vi till den åttonde versen i första kapitlet. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter en kraft som Gud ger. Paulus ger två direktiv i versen. 1. Skäms inte för Jesus. Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre. Det är det första han ger Timoteus. Det andra han säger där, bär också ditt lidande. Men han säger också att bär lidandet för evangeliet. Och det finns på andra ställen i Bibeln också, talar om att vi ska inte lida på grund av att vi har hittat på massa otyg, att vi har brutit mot lagen som finns. Det ska vi inte få lida för, och det ska vi inte hålla på med. Men att bära vårt lidande för evangeliet. Men så står det ju, efter den kraft som Gud oss ger. Vi är i behov av ännu mer Guds krafter, vänner. Både som enskilda människor där vi finns, men också som församlingar i sin helhet. Vi behöver ännu mer av Guds krafter. Så mycket mer. För att jag tror, och det kanske finns motsatta åsikter om det, men många säger att allt som har liv, det växer. Och där Guds kraft finns, där sker det någonting. Om siffror pekar neråt, vågar vi då titta på om det är Guds kraft vi saknar? Det är lite sån här personlig rannsakan, och den är ju lite jobbig ibland, är den. Men det underbara med att faktiskt rannsaka sig själv lite, att våga titta. Att våga titta innebär en möjlighet att fortsätta framåt. Det finns idag vad man brukar kalla inom ledarskap låtgåledare. Det är ledare som gör så här, och så kommer ett problem. Då flyttar de bara problemet, eller så väljer de en annan väg, så säger de bara låt gå. De tar aldrig tag i bekymren. Och det som händer, det är att konflikten oftast på arbetsplatser blir ännu större. Så finns det i församlingar också. Att lösa ett problem är att ta tag i det. Så sagt, det är lite tufft ibland, visst är det det. Men hur mycket Guds kraft lever vi av och med? Jag säger inte att vi är helt utan Guds kraft, det är vi inte här idag. Vi har Guds kraft inom oss. Men kanske behöver vi lära känna den ännu mer. För vår egen del. Jag tror det. Att vi kan aldrig få för mycket av den. Kanske har vi kört fast i något hjulspår när inte Guds kraft får fritt utrymme. För att vi har begränsat den av olika orsaker. Jag tror att fruktan är ett hinder för Guds kraft att verka. Tänk om Gud idag skulle tala till dig ett budskap och säga: om det här har Gud talat, nu ska jag gå fram till den här människan och säga det här. Och så känner du det här budskapet. Men i nästa sekund så är jag tvärsäker på att du kommer tänka: men tänk om det är fel. Tänk om det inte var rätt det här. Vad ska hända då? Och så gör du inte det. Då har fruktan fått segra när Gud ville verka genom dig. Det här är bara ett område. Det finns flera områden. Men fruktan är någonting som binder Guds kraft. Därför att Gud har väldigt svårt att verka när fruktan tar överhand. För att då kommer vi alltid att ifrågasätta allting och: nej, men det här kan inte vara rätt. Och sen har vi en handbok som säger: så här ska det vara. Gud, in med det nu i handboken, så kör vi som det ska vara. Är vi bundna till Guds kraft eller är vi bundna till oss själva? Det är en väldig skillnad. Vi behöver mer av Guds mäktiga kraft här i Smedjebacken. Mycket mer. Mycket, mycket, mycket mer. Det spelar ingen roll hur många människor som blir helade, så behöver vi ännu mer kraft. Det spelar ingen roll hur många som blir frälsta, så behöver vi mer av profetiska tilltal. Det spelar ingen roll hur mycket människofruktan du och jag har och vi blir lösta från den. Vi behöver mer av Guds mäktiga kraft. Men då händer något underbart, vet du det? Ju närmare vi lever Jesus och ju mer vi låter den helige ande verka genom oss alla. För att ingen ska tro att det är bara pastorn och äldste som har fått någon form av kallelse att verka. Det står i Apostlagärningarna 1:8: när den helige ande kommer över er. Nu talar jag inte om mig själv. Utan över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jag kan ju inte springa omkring hemma hos alla era vänner och grannar och bekanta, vad det är, överallt, och vittna för dem åt er. Det får ni ta hand om. När ni får kraft av den helige ande. Jag kan inte åka ut till Grängesberg och hålla på och vittna i grannskapet där. Hur ska jag tid att jobba då? Det får Grängesberg ta hand om. Och ni som bor på andra ställen här, mina, borta vid Risingsbo där, jag kan inte hålla på och åka bort till Risbrovägen och vittna för alla hus där. Det är inte en chans. Det får ni ta hand om som bor där borta. Eller var ni än bor. Ni har fått kraften av den helige ande att vara Jesu vittnen där ni finns. Jag kan ta hand om några människor i huset där jag bor. Och det gör vi ibland, brukar dela ut LP-tidningarna när de kommer, så ut i vartenda i just det huset där vi bor. Och sen kanske man möter någon på jobbet eller någon annanstans, och då kan man passa på när det finns tillfälle. Man säger: där är dörren öppen, nu kör vi evangeliet. Men när det här händer, vet man som kommer då? Det är som så här en liten skala man kan se. Börjar Gud verka? Händer det mer? Ja. Det är för att ju mer den helige ande börjar verka genom oss, så kommer både människor och djävulen att vara efter oss. Det är lite sån här, ni vet, en sån här, vad ska man kalla det, någon form av skala, och se åt vilket håll vi är på väg. För så här har det alltid varit. Att när kristna människor fyllda av Guds ande börjar gå framåt, då börjar andra saker att motverka dem. Man kan tycka vad man vill om livets stor, det kan man ju åsikter om. Idag är de ganska mäktigt stora, många medlemmar, och de verkar på ganska många ställen i världen med evangeliet om Jesus. Men vad hände när livets ord en gång grundades? Jag har inte sagt att allt de har gjort är rätt, men säg den kyrkan som har gjort allting rätt, den får nog ta och tänka om. Men vad motstånd de har fått. Men oj vad de har växt. Den här lilla församlingen Arken i Stockholm, som Mikael har gått på bibelskola, nu har de köpt den nya byggnaden, fastigheten. Det var dyrare att bygga om den. De hade de här 400 medlemmar. Och så säljer de den gamla de har, så flyttar de en bit över gatan till det nya. Församlingen behöver alltså, de här 400 medlemmarna, de kommer behöva betala av 20 miljoner. Det är ni. Ifrån en liten församling som en gång började i slutet på 80-talet. Med hemgrupper och samlades en gång i veckan. Jag tror det var en skolmatsal. Oj vad de har blivit baktalade genom åren. I kommunen i Upplands Bro där de finns. Idag köper de ett gammalt, vad är det, äggproducent någonting eller lager. Massor av kontor och stor byggnad. Jag kommer inte ihåg siffran, det var 30 000 kvadrat någonting. De har det stort alltså. Det är väldigt stort. Och bibelskolan bara växer och växer och växer. Men det är klart, de jagar sig från alla håll. Av både människor och djävulen. Så här var det redan bland de första kristna. Kommer ni ihåg de första lärjungarna? Det tog inte lång tid innan det utbröt en svår förföljelse. Därför att ju mer himmelsk rikedom som ramlar över församlingen om oss som kristna. Och ju mer heligande med under och tecken. Och ju fler som blir frälsta. Så kommer det hända saker runt omkring. Någonstans så går det här hand i hand. Så det får vara en liten sån här, ska vi kalla det en barometer. Någonting, kalla det ram för vad som händer. Vi ska gå till ett av de sista bibelorden, Apostlagärningarna 4. Därför att vi behöver kraft från församlingen att kunna fortsätta att kunna verka när det blir tufft omkring oss. För att det är tufft omkring oss, det är det. I en liten bygd som Smedjebacken. Då står det så här i Apostlagärningarna 4. Och från vers 27. Och då står det som överskrift: bön i förföljelsetid. Ja, det gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du, din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och så kommer lärjungarna nu då. Det här är alltså efter att Petrus och Johannes har varit i för stora rådet. Och nu börjar det bli problem här. Då står det så här: och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske. Genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och det uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Tänk vad underbart. Ju tuffare de fick, vad gjorde de då? Ju mer frimodighet bad de om. Så att ju tuffare vi får det, ju mer frimodighet ska vi be om. Ju svårare vi får det, ju mer frimodighet ska vi be om. För att ju mer kraft behöver vi. Tänk vad härligt att de bad inte att Herre, ta bort de här eländiga individerna runt omkring oss. Utan de säger: sträck ut din hand och ge oss frimodighet. Mera kraft. Låt under och tecken ske. Och så säger man också från den underjordiska kyrkan i Kina att de har aldrig bett att Gud ska utrota de här kommunistpamparna och leden. De har aldrig bett om elände över de här. De har bara bett om kraft i sig själva och mera frimodighet. Så var de än hamnar, de här kineserna, hemma i fängelse, var de än hamnar, så bara predikar de evangeliet. De bara säger: Herre, ge oss mer kraft. Och det behöver vi också. Vi behöver ännu mer kraft. Därför att när vi saknar kraften så blir det ju väldigt tufft. Och jag känner nog ibland att det är, man känner sig lite kraftlös ibland i dagarna. Det är mycket man är ute på. Mycket människor man samtalar. Mycket människor man möter. Och ibland blir man kraftlös. Och man behöver vila. Men nu så kommer djävulen och så skjuter han sina pilar runt omkring på oss. På alla sätt som man bara kan hitta på. För på något sätt så vill han ju stoppa oss. Så är det bara. Det sista bibelordet ifrån Jesaja. Jesaja 40. Så tar vi från vers 26. Det säger Jesaja så här: lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du, Israel, påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Och så kommer det nu från vers 8. Det är så underbart, de här orden. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men den som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Tänk vilket underbart ord att Gud lovar oss kraft. Och då ska vi inte vara så oödmjuka att, men oj, inte skulle väl jag vara värdig detta. I sin kärlek så bara vill Gud ösa sin kraft över oss. Och vi är i behov av det, vänner. För utan hans kraft så kommer vi aldrig att kunna lyckas med det evangeliet. Därför att det är genom hans kraft som vi kan gå framåt. Det är bara genom hans kraft som vi kan vittna där vi finns i vår omgivning. Därför att när den helige ande är över oss, i oss och verkar, så är det inte på grund av prestation som jag går och ringer på hos grannen och säger att, hörru, du måste bli frälst här och nu. När anden driver mig så blir det så här, det blir en sån här nästan normal, kan jag säga. Bara kärleken driver mig till att en förlorad människa. Jag måste få med mig en förlorad människa. Och här finns en människa som är sjuk. Ja, men den måste ju bli botad i Jesu namn. Det är en väldig skillnad på det. Och statistik och vacker gemenskap. Jag hoppas att det här ska vara en gudstjänst med kraft. Jag vet inte hur många av er, kanske inte alla som har kabel-tv och kan se när de visar världens starkaste man. Jag brukar titta på det där ibland. Och jag tänker, kära tid. De här stora stenarna som de lyfter upp, atlasstenarna, jag får nöjd med om jag kan rulla dem som de är på backen runda. Och däcken som de lyfter, ja, jag får vara nöjd om jag kan sitta i ringen och titta på det. Oerhört starka män. Jättestora. Och de, nu pratar vi x antal hundra kilo. De drar lastbilar. De tar, och så har de såna här rep, och så tar de iväg och så drar de en lastbil. Jag menar, kanske om vi allihopa här skulle samla ihop så att vi skulle kunna flytta den i nedförsbacke. Men hur långt räcker deras kraft i evangeliet? Ja, det räcker inte till någonting. Deras kraft är totalt värdelös för Gud. Därför att hans kraft består inte av en styrka eller teologisk visdom. Tänk väl, ingen av oss är i närheten här idag av världens starkaste man. Vi är långt ifrån, vi skulle inte ens kvala in på de svenska. Och ingen av oss har långa teologiska kunskaper på 4-5 år på bibelskola. Och ändå så säger Gud, er vill jag använda. Jesus säger, ni ska bli mina vittnen. Ni ska frimodigt gå ut i hela Smedjebackens kommun. Och Ludvika kommun ute i Grängesberg där. Det går liksom en ådra ut dit. Och så går han inte till Söderbergen ett spår. Det är vad han säger. Tänk vad härligt. Vi har olika bakgrunder allihopa. Men när den helige ande kommer över oss. Det här känns mäktigt, vänner. Tänk att jag som inte har någonting av det där. Jag har lite bibelskunskap har jag, lite styrka har jag. Men långt ifrån vad som människor ibland bedömer. Så får jag vara ett vittne. Och ni får vara ett vittne. Tänk vad mäktigt, vad härligt. Vi ska sjunga två sånger. Och de här, nu har ni blivit så bra på att sjunga på MD också. Så att det här går så jättebra det här. Och bara få vara i bön inför Herren och bara känna att vi faktiskt har ett värde. Och vi har den helige ande. Och vi får vara hans vittnen. Så idag ska vi be om kraft, vänner. För att vi behöver kraft i våra liv. i vår vardag och i vår tjänst. Jag tror att vi alla behöver kraft. Finns det någon som inte behöver kraft idag? Nej, jag tror vi behöver alla. Den andra sången som kommer här, den har vi ingen text på, men den har vi också sjungit förut, den här Tack Jesus. Den går runt i det här Tack Jesus.